Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där poddar finns.
Hej Anneli och varmt välkommen till podden igen.
Hej Marie, tack så jättemycket. Vad roligt att vara här igen.
Ja, härligt. Idag ska det bli ett jättespännande ämne. Vi har fått in en fråga från en lyssnare här om just det här med avspändhet. Hur man kan få både sin häst och sig själv som ryttare eller med hästmänniska att bli avspänd. För det är ett ganska stort och omfattande ämne egentligen.
Ja, det är det verkligen. Det är en jättebra fråga, så tack så jättemycket till dig som har ställt frågan. Det är ett jätteviktigt ämne. Alltså det är ju verkligen A och O för oss att hitta nycklarna, ska jag väl säga, till avspänning både hos oss själva och hos hästen. Så att jättestort ämne, jätteviktigt ämne, och det omfattar väldigt mycket olika delar. Vi får göra vårt allra bästa här, Marie, att delge vår syn på avspändhet och hur man kan komma dit. Och sen så vill jag ju säga att det krävs nog ganska mycket fokus på det här i oss själva. Eller att vara i det själva. Så att det är inte ett helt lätt ämne att förmedla. Vi kan förmedla det vi jobbar med själva och de olika parametrar som finns i det. Men vi vet inte hur du som lyssnar tar in det här.
Och det är en resa som man gör var och en. Det här med öppenhet, och man får lite aha-upplevelser och så här. Liksom, eller ganska mycket till och med kan det vara många gånger.
Absolut.
Det är som du säger, det är inte helt lätt att förmedla, men alla de här parametrarna som vi tänkte försöka komma in på nu, och det spelar ju verkligen in på olika sätt. Och där får man liksom jobba lite grann med kanske någon grej i taget också. Och våga utforska. Framförallt att man ser till att man själv, försöker ha kul också, tänker jag. För det är ju också en viktig del. Att försöka ha kul, även om det här med avspändhet handlar nästan om precis tvärtom. Att om man inte är avspänd så är man ju kanske både under stress och press. Och man är allt ifrån, liksom, eller långt ifrån, så som man kanske vill vara. Så att bara tanken av att tänka avspändhet, det är inte helt lätt det här.
Det är inte helt lätt, och det är en process. Och nu tänker jag framförallt på människan då, på ryttaren eller den som hanterar hästen. För det börjar ju faktiskt redan när vi går ut för att hämta hästen i hagen. Eller kanske långt innan det, att vi behöver kunna koppla bort det vanliga livets stressfaktorer i våran väldigt effektiva och hjälpsamma hjärna. Och det är en process att kunna känna att man hittar avspändheten i både sig själv och hästen.
Och frågan då som vi har fått in lyder så här. Hej, jag har precis lyssnat på poddavsnittet med Anneli Eriksson och vill tacka för dessa inspirerande avsnitt. En tanke som slog mig är att det vore super att få lyssna på ett avsnitt där man får tips på hur man får en spänd häst och ryttare att spänna av. Som ni sa är det A och O att ekipaget är avspänt innan man fortsätter med andra övningar, och för min egen del är det där problemet sitter. Min häst blir väldigt spänd och taggad och vill bara framåt, och jag har svårt att få honom avspänd. Särskilt vintertid. Så från mig kommer en önskan om ett avsnitt där man pratar om avspändhet. Och med vänlig hälsning. Så det var ju ett jättebra fråga som jag vet att många har. Eller kan känna igen sig i. Inklusive jag själv.
Jättebra fråga.
Verkligen.
Men vad ska vi börja i för ände då, tror Marie?
Jag tänker mycket så här. Att hästen speglar ju oss. Hur vi, precis som du sa, när vi kommer in till hagen, till hästen i hagen, så kommer den känna in hur är den här, min människa här nu? Hur är den? Vilken sinnesstämning? Hur fort slår hjärtat? Allt det här liksom. De känner ju våra andetag och våran hjärtpuls, liksom pulsen i våran kropp på ungefär en meters avstånd. Så att bara där att ha det i åtanke att vi, hur vi är kommer påverka mer än vad vi kanske tror egentligen, hästen.
Verkligen.
Och avspändhet och så. Är det riktig avspändhet?
De vet ju direkt, de känner ju direkt var vi är någonstans. Och det är oavsett om vi träffar en häst vi känner eller en häst som är ny för oss. Så läser de av oss långt innan vi kanske tror att de gör det. Och en sak som jag skulle då rekommendera att börja med att träna på själv, det är att vi behöver vara väldigt långsamma i våra rörelser när vi är med en häst. Att inte, alltså stressen kan ju gärna få oss att vilja röra oss fortare än vi normalt gör. Men sen är det faktiskt dessutom så att, för du nämnde ju hjärtfrekvens, Marie. En hästs hjärtfrekvens är ungefär hälften av vår hjärtfrekvens. Alltså deras hjärta slår hälften så många slag per minut som vårt hjärta gör, eller våra hjärtan gör. Och om vi då istället försöker anpassa våra rörelser, vad vi än gör, när vi smeker hästen, sätter på grimman, rör oss själva och så vidare. Och tänker att vi ska göra det bara hälften så långsamt som vi är vanliga vid att göra saker, så har vi direkt en bättre kontakt med hästen. Det är lättare att få bättre kontakt med hästen.
Verkligen. Och liksom till exempel bara att man ska leda fram hästen på stallgången eller ut från hagen, så har ju vi liksom våran plan att nu ska vi gå till stallet eller vad vi nu ska göra. Och så som du säger, så har man det där tempot i sig som vi människor går. Och nu säger inte jag att hästar går långsamt och liksom sengångar. Det är de inte. Men bara att man liksom tar ett litet, som, alltså, ska säga, kliv tillbaka är väl också fel ord, men jag hittar inte ordet ännu. Men att man, som du säger, går ner i som tempo och energi. Och, alltså, alla har ju varit med, tror jag, där att man kan få hästen att man tänker att nu ska vi trava. Och så kommer hästen in i trav utan att man behöver använda några hjälper. Lite den, det är samma sak lugnt också, att man tänker nu ska vi gå framåt. Och så kanske man bara har en pytteliten, liksom i sitt kroppsspråk, att vi ska gå i den här riktningen. Så kommer ju hästen komma med om man gör det sakta. Gör vi det för fort att vi tar ett språng fram, då kommer hästen inte vara med oss.
Nej, och då har vi redan fått en dålig start.
Ja, precis. Och utan också om man har en häst löst på ridbanan till exempel, eller i hagen, så nu kommer vi kanske lite av spår, men det har lite med det här att göra ändå, tänker jag. Att kommer vi för långt ifrån hästen när vi har en lös, då tappar vi lätt hästen. Då går den iväg och gör andra saker.
Ja.
Beroende på hur långt man har kommit också i sin träning och hur intresserad hästen att vara med. Men om man då kanske backar tillbaka och så här fångar upp hästen igen, då kommer hästen igen. Så det är liksom att hela tiden få det här flowet, om man ska säga, som jag tänker, att hitta den här gemensamma rytmen, eller vad man ska kalla det för. Jag hittar inte ordet nu, men...
Nej, men absolut. Ja, det är ju en rytm, kan man väl kalla det för. Ja. Det är ett bra ord, tycker jag. Och att tänka på att hästen har börjat gå med sin kropp redan innan vi ser att den börjar gå, så stressa inte på den bara för att du inte ser att steget har börjat. Alltså nu är vi på detaljnivå här, men det är faktiskt viktigt. Alla de här små sakerna är viktiga, och de kommer man att ha i sin ryggrad så småningom. Men man behöver komma tillbaka till det gång på gång själv. Och komma ihåg att ja, men den är på väg, hästen är på väg med mig. Jag behöver inte dra i den, den kommer. Och sen att man tar djupa andetag i det här och ser till att är man stressad, har man för lite tid på sig, då kanske man ska tänka om. Åh, jag måste hinna rida och jag har faktiskt bara en timme, sen måste jag åka från stallet. Hur ska det gå? Det kanske är bättre den dagen att inte rida.
Absolut.
Gör någonting, lite små övningar från marken istället, så att man inte behöver hela processen med att sätta på all utrustning och så vidare. Eller stå på stallgången och bara mys med hästen den dagen. Det är inte hela världen. Det finns undantag, det finns hästar som man känner att de alltid måste ridas för att kunna fungera och så vidare. Men jag tror att det är verkligen i undantag.
Mm, det tror jag också. Ja. Jag tror också många gånger ju mer vi tränar hästarna, ju mer de får motionera sig, desto starkare blir de, desto mer energi, och just att de kommer upp, kan komma upp i stress också av det. Att de behöver få chansen att landa. Mina hästar har haft det jätteledigt här, ja, egentligen sedan i julas kan jag säga. Och nu är vi ju en bit in här på vårkanten liksom. Eller jag har varit sen vinter, tidig vår.
Nej, men precis. Och som sagt, jag tror att det är undantagsfall. Utan jag tror att har man för lite tid, gör en ny plan. Och sen fortsätt att hålla kvar det här lugnet under hela tiden. Att man tar sig tid att borsta hästen. Och att man är närvarande när man borstar hästen. För det finns så mycket i allt det här som lägger grunden till ridpasset eller träningspasset, vad man nu har framför sig som man ska göra. Att vara närvarande, känn var är hästen någonstans just nu i sin energi, och hur känns hästen i kroppen och i hårremmen. Är jag lugn just nu när vi står här på stallgången? Kan vi vara lugna tillsammans? Var närvarande med hästen istället för att bara borsta bort dammet liksom, så att man ska kunna lägga på en sadel. För här lägger man ju grunden till träningspasset.
Ja, så är det verkligen. Mm. Och som säger, ta sig tid att andas. Det är mina bästa tips. Andas, ta det lugnt. Jag kommer i varv. Har man haft en stressig dag på jobbet eller har kommit sent till stallet, eller man bara är stressad eller man ska vidare iväg. Försök att börja ta det lugnt. Andas. Borsta hästen. Gör det liksom mjukt. Känn in vad hästen behöver. Behöver den ha en mjukare borste den här dagen, eller vad behöver hästen liksom? Och få den att slappna av. Kanske hästen gillar att få fläta i manen. Alltså min Abbe, han älskar ju när man börjar pilla honom i manen och står och fläta handen. Alltså han somnar ju då. Han tycker det är så skönt. Så då blir han jätteavslappnad, jätteavspänd. Mm. Och då vet jag att då har vi en väldigt bra grund att stå på vidare sen. Sen kan han absolut få jättemycket upp i stress. Ja, och det har ju tyvärr att göra med tidigare erfarenheter när han växte upp i Spanien. Och så fort han ska ut på ridbanan så vet han att nu är det på gång här. Liksom. Nu ska jag prestera, nu ska jag göra det här. Så att då kan han gå upp i liksom stress. Och då är det jätteviktigt att jag har det lugnt hela vägen fram. Upp och genom hela ridpasset. Liksom. Så där får man verkligen. Men hästarna brukar ju vara väldigt tydliga med att visa att nu är det något som inte känns riktigt 100 här. Mm. Och då är det ju för människor att vara snabba på att snappa upp det här innan den här bägaren rinner över. Innan vi fyller på med mer saker som får hästen att gå upp i mer stress.
Exakt.
Och då kommer vi tillbaka till det här som du säger. Att göra saker med hästen i stallet. Förberedande runt omkring. För att det börjar redan när vi ser hästen den dagen.
Mm. Exakt. Och bibehålla lugnet. Bibehålla andningen själv. Det finns ju inom den klassiska ridningen som ju jag jobbar med, så finns det ju ganska många kloka principer. Och en princip som jag tror att jag nämnde kanske förra gången också, jag minns inte. Men det är att göra saker i rätt ordning eller ha principer på plats i rätt ordning. Som det fanns en gammal mästare som hette Alexis Lott, 1800-talet. Han sa att hästen ska vara calm, forward and straight. Alltså lugn, framåt och rak. Och att ordningen är absolut viktig. Alltså det är ingen idé att göra de här sätta dem i en annan ordning. Utan det första som är viktigt är att hästen är lugn. Och det här har jag med mig alltid när jag håller på med hästarna. Jag gör ingenting med en häst som inte är lugn. Nej. För det finns ingenting man kan göra som är av värde. Och i lugnet kommer ju avspändheten. Så att är hästen inte lugn, då är det min första uppgift att vara lugn själv. Annars kan jag aldrig påverka hästen så att den blir lugn. Och sen hitta på det som krävs för att hästen ska vara lugn. Innan jag gör någonting annat. För om jag börjar med någonting annat innan hästen har blivit lugn, så kan jag aldrig komma tillbaka om jag inte backar. Och det finns ingenting som jag kan göra som är av värde. Sen behöver hästen vara framåt. Och sen behöver hästen vara rak. Sen i allt det här så finns det ju så mycket som spelar in. Lugn och harmoni går ju, det är lite hand i hand. Men att allting som man gör behöver vara i balans. Och nu kommer vi tillbaka, tänker jag, lite till hästens naturliga reaktioner som flyktdjur. För att en häst, ett flyktdjur överhuvudtaget, där är ju balans A och O för att kunna klara av en situation när det föreligger en fara. Och vi behöver hela tiden tänka balans. Vi behöver hela tiden vara i balans själva och träna hästen att vara i balans. Den kan vara i balans i sin egen kropp. Men om vi ska rida på hästen så behöver vi träna hästen till att vara i balans när den ska bära en ryttare på ryggen. Och det är också en process som börjar ifrån marken. När man börjar jobba hästen innan man börjar rida hästen. Oavsett om hästen är riden tidigare eller inte, om man säger så. Om man börjar med en ny häst så är det det viktigaste man kan göra. För att om inte hästen känner att den själv är i balans och att ryttaren är i balans, egen balans mot marken, då är det väldigt svårt för hästen att vara avspänd. Och då är det också väldigt svårt för oss att vara avspända. Balans skapar ju en möjlighet till avspändhet. Jag tror faktiskt att jag kan dra det så långt som att säga att det går inte att vara avspänd om man inte är i balans. Därför att om vi tänker på oss själva, ryttaren, vi sitter på hästryggen och vi behöver vara i balans. Vårt skelett behöver vara i balans mot marken, egen balans mot marken. För det minsta lilla vi sitter oss snett åt ena hållet, ena sidan. Eller lutar oss aningen framåt, tippar aningen bakåt. Då är vi tvungna att kompensera med muskelkraft. Annars sitter vi inte kvar. Och det kan vara aldrig så lite. Men där är balansen förstörd.
Mm.
Och avspänningen. Alltså balansen blir förstörd och då spänner vi oss och då är avspänningen borta. Det lilla känner hästen. Hästen känner om vi förflyttar oss en centimeter åt ena hållet eller andra hållet. Och hästen känner oss om vi kniper det allra minsta med insidan av låren. För att oj, vi har lutat oss aningen framåt i sadeln och så kniper låren för att vi inte ska fortsätta framåt. Och där fortplantar sig spänningarna.
Och det kan ju vara också det här att man viker sig i midjan till exempel.
Mm.
Att man vippar med armbågen inåt eller utåt eller vad det nu kan vara. Liksom, och så har man vikt sig i midjan. Och ju längre ryttaren är till exempel så blir det också en ganska stor skillnad för hästen. Om man har en lite längre ryttare som har vikt sig i midjan. Det blir ganska mycket hästen behöver försöka parera upp oss. Och det är inte så precis som du säger, blir ju en spändhet i kroppen för hästen. Och det blir en spändhet för oss. Sen så kan ju vi människor, det är det här som är det svåra med det här som du säger, att titta, att vara i balans och vara centrerad och så här. Det är ju det att vi kan ju tycka att vi är centrerade för att det känns så i våran kropp. Men det behöver ju inte vara sanningen.
Precis.
Det tycker jag är lite svårt. Men då kommer vi liksom in på den biten att ha någon som kan hjälpa en att se det om man inte kan se det själv. Att, ja, det är svårt att ha en spegel också, men det finns ju så mycket man kan göra där. Men,
exakt.
Så absolut, balansen. Centreringen.
Precis. Jag tror att man med träning också kan verkligen lära sig att känna in. Men då behöver man ha hjälp, som du säger. Men att man kan verkligen lära sig att känna in. För när man verkligen är avspänd och sitter i balans, då vet man det. Därför att då känner man verkligen i kroppen att det här är rätt. Och då är det lite så här att jag tror på att man känner det bättre än vad någon annan ser det. Därför att alla har olika kroppar. Men den som står vid sidan kan se att wow, det där ser avspänt ut. Men det här med att man ska sitta på ett visst sätt. Alla ska sitta på samma sätt i en liten mall. Det funkar inte för vi har så olika kroppar. Så vår balans ser olika ut. Beroende på hur våra kroppar ser ut. Man kanske har jättestor bust eller jättestor rumpa eller stor mage. Eller liten bust eller liten rumpa. Eller liten alltså, allt det här gör vi. Runda lår, platta lår, långa ben, korta ben. Alla ser vi olika ut. Och det är skapat ett ideal hur ryttaren ska se ut. Och det är skapat efter 18-åriga pojkar i militären på 1800-talet typ. Vi ser inte alla ut så. En del gör det, men alla gör inte det. Och då har vi vår balanspunkt på så att det ser annorlunda ut. Och balans är absolut. Alltså man är antingen i balans eller ur balans. Det är ju liksom Newtons lag. Det är gravitationskraften som talar om vi är i balans eller inte. Det är inte förhandlingsbart. Mitt stora nördämne är balans. Så att jag kan prata hur länge som helst om det. Men det har väldigt mycket med avspänning att göra. Så det är därför som jag verkligen kommer in på det nu. För att det hänger ihop. Det går hand i hand. Och det går hand i hand med harmoni.
Jag håller med dig verkligen fullt ut där. Och ja, det är verkligen jätteviktigt. Men om vi tar det då, det exemplet här med balans. Har du något tips om dig på hur gör man? Om man känner att men jag har nog inte så himla bra balans. Jag är inte så centrerad. Och hur ska jag liksom tänka? Vad ska man börja med?
Jag brukar börja med att se till att en ryttare, en elev, sitter på sina sittben. Och jag ska se om jag kan få fram det här på ett bra sätt när jag inte kan visa. Men alla har vi två stycken sittben, ett på varje sida. Och de flesta av oss vet var de sitter, men alla har inte riktigt alltid tänkt på det. Men man lägger handen under ena skinkan, ena handen under ena skinkan, mellan skinkan och sadeln. Då kan man tydligt känna att man har ett sittben där. Om man sitter på de sittbenen och faktiskt inte tippar fram bäckenet så att man får den här trepunktssitsen som jag fick lära mig förut. Utan sitt på sittbenen och så lätta lite på låren ifrån sadeln och se om du sitter kvar på samma sätt med överlivet när du lättar med låren från sadeln. För att man ska sitta i balans så behöver man dra sig fram så långt man kan i sadeln. Det här är svårt att göra utan att visa, men man behöver dra sig fram så långt man kan i sadeln så att sittbenen hamnar långt djupt ner i sadeln. Och när man då lättar lite på benen, inte för mycket för då får man kramp och det gör ont. Eller det drar för mycket i senor och muskler. Så ska, om man sitter i balans så ska överlivet bara vara stilla. Och jag brukar tänka så här, jag är inte säker på att jag svarar på frågan nu Marie, men jag börjar här. När sittbenen är djupt i sadeln, man sitter på bara sittbenen, inte tippar bäckenet framåt. Då kan man känna som att man tänker att man försöker att få ryggkotorna att stapla sig på varandra som ett torn med klossar. Och är det här tornet med klossar, om man tänker sig klossar lite snett, då kommer det att välta för det blir en obalans. Men om man kan hitta den känslan, man kan ju börja med att sitta på en stol så att man inte behöver tänka på vad hästen gör. Och har man en snäll och lugn häst, vilket man ju ska ha innan man sitter på den, så kan man öva på det här när hästen står still. Och bara känna, okej, ja men här känns det som att jag sitter i balans. Om jag hittar den när hästen står still, så kan jag plocka upp tyglarna och be hästen komma fram i skritt. Om jag då tippar åt något håll när hästen börjar skritta, jag åker lite baklänges. Ja, men då var jag inte helt avspänd och inte helt i balans. Då gör jag halt igen. Tar djupa andetag. Sitter på de där sittbenen igen. Slappnar av. Känner det som att jag får den här pelaren med klossar igen som ryggrad. Och slappna av i låren igen så att de lägger an mot sadeln utan att knipa. För du behöver inte knipa när du sitter i balans. Sitter du i balans så kan du inte ramla av. Det är så fort du tappar balansen som du kan ramla av. Be hästen gå igång i skritt igen. Bara några steg och känn hur det känns. Och sen träna på det här i skritt. Det är ett tips. Hur man kan testa sin balans. Och hitta sin balans. Det brukar funka för de flesta. Och nu står jag ju oftast bredvid. Och kan prata en ryttare igenom det här under en process. Men prova det. Prova det själva. Och se hur det känns. Och det är faktiskt så här att om man då tippar bäckenet lite framåt, det här är min uppfattning. Om man då tippar bäckenet lite framåt som jag har fått lära mig att sitta i den här trepunktssitsen. Då, för att komma upp med överlivet, så behöver man antingen svanka lite grann för att få bak axlarna. Du kan testa själv när man sitter på en stol. Jag sitter och gör det nu när jag pratar. Eller så kommer man att vara lite framåtlutad. Och är man lite framåtlutad så att kroppen inte har egen balans mot marken, då kommer låren automatiskt att knipa lite grann högst upp mot sadeln. Och då är man inte avspänd. Och då känner hästen det. Och då är man inte i balans och man hjälper hästen att vara på framdelen. Istället för att fördela sin vikt bättre över alla fyra benen. Och jag är ganska säker på det här. Så att jag törs säga att det är så här. Men det är inte säkert att alla tycker likadant. Eller har samma uppfattning som jag om det. Sen finns det jättemycket övningar som man kan göra för sin egen avspändhet. Och det är bra att börja göra dem med någon som håller i hästen. Så att ingen sätter sig och gör det här och sprattlar på sina hästar. Och det händer en olycka. För det vill jag verkligen inte. Jag gör de här övningarna med mina elever. Antingen om de själva har en egen häst som är lugn. Eller så har jag tidigare gjort det på min ridhäst som inte ger några lektioner längre för att han har varit skadad. Och är gammal. Men jag hoppas att jag ska kunna erbjuda det så småningom igen på andra hästar. Men att ha någon som har koll på hästen. Men att göra lite olika, jag kan inte visa dem nu så jag ska inte gå in på exakt. Men göra kickar neråt, göra kickar framåt. Veva med armarna bakåt, inte framåt för det får dig att bli mera framåtlutad. Veva med armarna bakåt. Försök att göra lite olika saker samtidigt. Men se till att någon annan har hästen därför att du ska inte behöva tänka på vad hästen gör. Därför att då blir du spänd. Och det är precis motsatsen till vad övningarna syftar till. Det är inte säkert att det är bra för alla att göra det här för att det är inte säkert att de har en säker häst. Så att jag vill inte ge rådet att man ska göra det själv. Jag, om det är någon som vill prova på det och finns i mitt närområde så hjälper jag mer än gärna till. För att det är superbra övningar. Men var verkligen försiktig så att ingenting händer.
Säkerheten går ju först där som du säger.
Alltid. Säkerheten går alltid först. Och de här dynamiska övningarna som jag vet att det har funnits några instruktörer ytterligare som har gett de här typen av lektioner i Sverige förut. Men det som de gör, det är att de lär kroppen att sitta i balans i ett läge där det inte är farligt. För någon annan har hand om hästen och den som ger instruktionerna ger inte svårare övningar än man just i det läget kan klara av. Och kroppen lär sig. Kroppen lär sig hur den sitter i balans på ett dynamiskt sätt. Så att det sitter kvar i kroppsminnet. Det är så otroligt fantastiskt med det.
Mm, det är jättehäftigt verkligen.
Mm.
Sen så förstås behöver man ju oftast träna på en sak över en tid. För att
absolut.
Kroppen minns ju hur den är. Vad som är ens eget ursprungsläge liksom. Som du säger så är ju kroppen fantastiskt anpassningsbar.
Ja, exakt. Och helst av allt så ska man göra de här övningarna med en instruktör 2 gånger om dagen under en veckas tid kanske. För att kroppen verkligen ska komma in i det på ett bra sätt. Så att, men det är faktiskt det är mitt allra bästa sätt för att en ryttare ska kunna bli avspänd. Och sen att tänka att man gör saker enkelt. Att man inte försvårar för hästen. För hästen är inte lika komplicerad i sin hjärna som vi människor är. Utan den är ganska enkel. Och behöver få en signal i taget. Så att jag jobbar ju själv med en hjälp i taget. Eller att ger man hjälper så måste alla hjälper synkronisera med varandra så att de aldrig säger emot varandra. För det kan verkligen också ge en stress till hästen. För de flesta hästar vill ju försöka förstå. De vill förstå vad är det vi vill säga. Vad är det vi vill be dem om att göra. Och om de inte förstår Och så gör de på något sätt och vi blir ännu starkare kanske då i vår kommunikation. Det skapar jättemycket spänningar. Både oss själva och hästen. Sen var ju frågan ställd väldigt bra också. För frågan var ställd, hur får jag både hästen och mig själv avspänd? Och det är ju svårt att veta var det börjar. Vem var det som var spänd först liksom? Men vi som människor, det är vi som väljer att vi ska rida. Vi måste alltid börja med oss själva. Att se till att vi är i balans. Att vi är avspända. Att vi är lugna. Innan vi kan begära att hästarna ska vara det.
Så är det verkligen. För som sagt, hästen speglar ju hur vi är. Och vi måste börja med oss själva. Så är det ju.
Exakt.
Då kommer vi in på det här som vi har nämnt nu. Att inte sätta för höga krav på sig själv och sin häst. Beroende på vart man är någonstans i dels sin relation tillsammans med varandra. Mm. Det kan vara att man har en ny häst också. Eller så har man haft hästen länge, men att man upplever det här att hästen är väldigt spänd. Mm. Och i frågan här också så skriver den tjejen här att speciellt vintertid bland annat. Det kan ju liksom ha med... Och det kan ju bara ha med väderomslag att göra. Så det kan vara att hästen kanske har... Hästen kan ju ha ont någonstans. Alltså det kan ju vara... Den är spänd över ryggen. Den kanske har varit frusit och varit lite kall. För att den kanske har rört sig mindre. Eller den kan ju ha träningsverk. Det kan ju vara lite alla möjliga saker.
Den kanske står mer i stallet.
Så kan det vara också, precis. Och det kan vara att underlaget är lite jobbigt för hästen.
Just det.
För att det finns ju många saker som kan vara en anledning till att hästen kan känna mer spänd. Det kan ju också ha med foder att göra. Så att det är ju många olika saker där. Så man får försöka luska lite. Man får vara lite detektiv. För återigen är vi ju alla... Ja, vi är individer, men liksom det finns ju många grundpelare där som man kan titta på kring hästen. Hästens liksom levnadsmiljö också.
Absolut, absolut. Och jag tänker på underlaget. Det beror ju på var i landet man bor någonstans. Men har man halka och is, och även om man har broddar antingen i bots eller i skor på hästen, så blir det ju ändå en helt annan känsla att gå på. Det vet vi ju själva också liksom. Så att vi kan ju bara göra det vi kan för att hjälpa hästen. Och det som är otroligt viktigt är ju verkligen att lyssna på hästen. Kan man känna in hästen? Vad är det för någonting? Studera, som du säger, var detektiv. Studera din häst. Vad är vi för olika situationer om den blir extra spänd? Hur ser underlaget ut? Tänk, vad har hänt tidigare idag?
Eller igår, eller förra ridpasset. Eller?
Ja, exakt. Är vi på samma plats som förra gången det här hände? Har hästen stått väldigt mycket i stallet, så kanske den behöver mera uppmjukning innan man rider, innan man ens lägger på sadeln. Man kanske behöver massage, eller att man går ut och går med den, eller... Stretcha lite försiktigt. Man ska ju vara jätteförsiktig med det om man har kalla muskler. Men det kanske finns lite övningar som man kan hitta som hjälper hästen. Det beror ju så mycket på, som sagt, situationen exakt. Ja, det gäller att hitta orsaken för ens egen häst.
Precis, för det behöver ju inte alla gånger vara oss heller. Att det är vi som är stressade. Men många gånger är det ju vi. Att vi kanske har... stresspåslag som vi har pratat mycket om här nu, men det kan ju vara som de här andra sakerna också som hästen känner av, att det är något som inte känns helt bra i kroppen eller vad det nu kan vara. Det kan också vara faktiskt så enkelt egentligen som att hästen är hungrig, alltså, den kanske inte har ätit på några timmar och magen börjar bli lite tom och den känner stressad för att den ska ridas ut, men den kanske helst hade velat gått och födosöka till exempel, eller stått och tugga sitt hö.
Och det kanske behövdes för att inte ställa till problem i tarm och mage.
Verkligen. Så att detektivarbete kan man väl säga att man får alla titta över. Och det gäller ju inte bara personen som har ställt den här frågan utan tänker generellt. För det här är ju så många som, det här är ju ett ämne som är viktigt för oss alla. Det här med avspändhet. Och vissa dagar så är man inte lika avspänd. Vissa dagar är man mer avspänd och liksom att allt känns superbra. Medan vissa dagar känns det inte alls bra. Och det kan verkligen variera också över årstider och sådär. Så att, ja, det är väl
en annan sak som vi inte ens har kommit in på som är jätteviktigt, det är ju utrustningen.
Ja, precis.
Se till att det inte är obekvämt för hästen på olika sätt. Till exempel en häst behöver kunna, för att vara avspänd i kroppen, så behöver den kunna flexa käken. Och drar vi åt en rem runt nosen på hästen så kan den inte flexa käken. Utan den, har man nosgrimma så behöver den vara väldigt löst spänd. Alltså inte egentligen spänd utan bara sitta väldigt löst. Det gamla måttet var ju att man skulle få in två fingrar på bredden mellan nosgrimma och nosrygg på det hårda stället uppe på nosryggen, inte på sidan. Och jag har ingen nosgrimma överhuvudtaget på någon av mina hästar när jag rider. Men man kan gärna ha ännu lösare. Därför att om man spänner om käken så att käken blir spänd, då kommer de spänningarna att fortplanta sig i hästen. Och kan den inte röra käken för att nosgrimman sitter för hårt, då blir den spänd. Och jag brukar säga det att prova själv, bit ihop tänderna och känna efter vad som händer i resten av kroppen. Det är inte skönt. Och det vet vi med oss själva också, att när vi blir stressade så blir det ofta en spänd käke. Så att en spänd käke skapar mer spänningar i hästen, det fortplantar sig till oss och vice versa såklart då. Och det skapar stress. Så att det där, det är så många bitar att titta på. Bettet behöver vara rätt anpassat om man rider med bett. Rider man med någonting annat så är all utrustning behöver vara rätt anpassad.
Och som du säger där med huvudlag så är ju hästen så himla känslig på huvudet. Mm. Runt och tänder och allting sånt. Så att verkligen att se över det. Det är mitt stora tips. Och jag är ganska övertygad om att det är en anledning till Abbes beteende. Mm. För han liksom tuggade ju jättemycket på bettet. Mm. Försökt tugga. Man hade ju då både nosgrimma och snokremmen. Och snokremmen var ju väldigt hårt spänd från hans tidigare hem. Alltså verkligen spänd. För att han inte skulle gå gap och så vidare. Så att idag så har han ju förstås varken snokrem eller nosgrimma. Och jag märker ju att det gör en otrolig skillnad. Men det kan komma lite tics. För börjar man plocka upp tyglarna för mycket så är det lätt att han börjar liksom krypa ihop och tugga på bettet. Och jag ser att det blir ett stresspåslag på en gång. Släpper jag ut tyglarna och verkligen i stort sett knappt rider någonting med bettet. Det handlar om att bettet ska ju bara vara en visning att vilket håll vi ska gå åt egentligen. Ja, man märker skillnaden. Men det är ju så att har man en häst som är väldigt reaktiv och man upplever att hästen är, liksom, är redan spänd. Då vill man gärna plocka upp tyglarna ännu mer. Och det blir den här onda cirkeln, tänker jag.
Exakt. Det blir liksom en lite motsatt reaktion från oss mot vad vi borde göra. Och där kommer det ju in liksom att hästarna är inte gjorda för att bli ridna på. Och vi är verkligen inte gjorda för att rida. Heller. Så att vi gör väldigt ofta saker med vår kropp som är naturliga för oss. Men som vi borde träna in att göra tvärtom när vi sitter på en hästrygg.
Vi kan ju alltid från, men, återigen spänna oss. Vi kan krypa ihop i fosterställning. Vi kramlar oss fast och vi spänner lår och skänklar och allt vad det är för att vi ska hålla oss kvar. Och vi kortar tiden och spänner. Försöker bromsa in hästen. Medan för hästen då, som jag vet att du också säger, att vi är ju ett rovdjur för hästen. Vi sitter på hästens rygg. Och vad gör ett rovdjur? Vad gör ett lejon eller en tiger? Om den hoppar upp på hästens rygg eller på rumpan och håller sig fast, klamrar sig fast liksom, och biter. Och där sitter vi och håller kvar hästen liksom, från att kunna springa därifrån som den i naturen ska kunna göra. Ja. Så det är ju inte konstig reaktion när hästen då vill reagera med att kanske många gånger springa ifrån det där trycket.
Verkligen inte.
Som vi skapar.
Det är det vi behöver lära oss att se, precis det du säger nu, att titta på hästen i dess naturliga form. Så att vi kan förstå För då kan vi korrigera på ett bättre sätt eller hitta bättre vägar. Mm. Jag menar inte fysiska vägar, men vägar att hantera en situation.
Mm, verkligen.
Sen är det så här också att ingen häst, om hästen drar iväg, ingen häst, det är inte naturligt för någon häst att man drar i tyglarna för att den ska stanna, men det är naturligt för oss att dra i det som vi vill få stopp på. Det är en sån sak där vi behöver lära oss att göra på ett annat sätt. Om en häst ska stanna, då kommer den upp med frampartiet, höjer, det gör vi också. Om vi ska stanna. Vi drar inte in huvudet emot bröstkorgen. Utan vi kommer upp för att det dämpar liksom automatiskt farten. Och det där är också någonting som vi behöver träna in. Om vi ska kunna göra, ge den hjälpen. Så att det inte blir en dragkamp. Alla sådana där saker spelar roll. Och det behöver ju inte vara att hästen har dragit iväg och vi ska stanna den. Utan det kan vara att vi bara vill att vi vill bara samla ihop hästen eller få den att röra sig lite lugnare än vad den gör i stunden, så skapar vi en stress istället för att vi drar i munnen. För det är vårt naturliga sätt, och det är också det vi oftast har lärt oss. För att det är vårt naturliga sätt. Så att det skapar en stress hos hästen, och då skapar det spänningar hos hästen, och då skapar det spänningar hos oss. Det är ett enormt stort paket, det här ämnet. Och det är väldigt, väldigt kul att prata igenom alla de här sakerna. Och jag hoppas att det kommer att hjälpa både dig som ställde frågan och alla andra som lyssnar på ett eller annat sätt. Och ta till er det som ni känner resonerar med er. Och som Marie sa precis i början, prova en sak i taget. Försök inte komma ihåg alltihopa, utan ta en sak och lek med den. Sen ta en ny sak och lek med den. Och se vad som funkar för er.
Precis, så jag är rätt säker på att hästen kommer märka den skillnaden och komma mer mot avspändighet. När man förändrar saker som hjälper hästen och sig själv till det bättre.
Verkligen.
Det är ju så. Det är en resa och en process helt enkelt, som du sa också där i början, att och det får ta tid. Här kommer vi in på tålamod och att ha tillit till processen. Vi människor vill ju många gånger att det ska gå ganska fort. Vi vill ha många gånger snabba lösningar och så. Men det är inte alltid som det kan gå så fort, utan att det handlar om att verkligen backa tillbaka, ta ett steg tillbaka, vänta in, känna hästen, tänka på andningen som du också har sagt så bra. Och ha tålamod till.
Vi kan inte ha bråttom, och vi kan inte hoppa över de här delarna heller. Det är jätteviktigt som du sa, Marie, att våga ta ett steg tillbaka och att våga börja om så många gånger som det behövs, helt enkelt. Annars får vi inte det varaktiga resultatet som vi vill ha. Och det går aldrig att hoppa över någon del i processen och bara fortsätta. Det kanske går för stunden, men man får tillbaka det längre fram. Så att om det inte funkar, om det som man gör idag inte funkar, gå tillbaka till det som funkar. Börja om med det som funkar. Även om det funkade på ett annat sätt förra veckan eller igår. Så gå tillbaka till det som funkar. Täpp till de här hålen. Täpp till gapen som blir mellan det som funkar och det som inte funkar.
Och se det inte som ett misslyckande om man behöver gå tillbaka.
Exakt.
Det kan jag ta på egen erfarenhet. Alltså verkligen. Jag har blivit lärd, men jag vet att många också har blivit det, att man ska liksom vinna den här, vad man ska säga, situationstecken, striden. Man ska vinna striden, man ska ta kommandot över hästen och få igenom det man vill och så vidare. Det ligger ju ganska djupt rotat, tror jag, i de många av oss i alla fall, från grunden, att vi har fått lära oss det. Där handlar det verkligen om att, Alltså återigen, hästen ska ju vara vårt största fokus, liksom huvudfokuset, och att hästen ska må bra. Ja, då är det ju, då kan vi inte forcera någonting, och vi kan inte heller tänka att vi misslyckas för att vi inte kommer dit just exakt den dagen vi hade tänkt att vi ville uppnå någonting. Så att, men vi vet att litar vi på processen och har tålamodet och gör de sakerna som känns rätt och bra i den här processen, så kommer vi komma närmare målet och vi kommer kunna komma framåt dit vi vill.
Absolut. Verkligen. Jättebra sagt. Vi är alldeles för bra för att slå på oss själva för det mesta.
Ja, verkligen. Och en sak där som kanske inte har så jättemycket med hästar på det sättet att göra, men det här som du sa, slå på oss själva. Om man tänker på vad man säger till sig själv så kanske många gånger säger ganska elaka saker om oss själva.
Mm.
Och så tänker man då, de sakerna jag säger till mig själv, skulle jag säga det till min bästa kompis eller till en vän eller någon i familjen eller så här, som jag tycker mycket om? Säger att man skulle säga så till en vän, så skulle man förmodligen inte vara vänner speciellt länge.
Nej.
Många gånger kan det vara så. Så det kan faktiskt vara att ha i åtanke att vara verkligen snäll mot er själva. Och liksom...
Jättebra, viktig aspekt.
Ja.
Nej, vi gör alla så gott som vi kan, vi gör alla så bra vi kan, vi gör vårt bästa. Och det ska vi väl vara tacksamma för, att vi faktiskt kan och vill.
Ja, och jag tänker att det har också att göra med avspändhet. För är vi inte snälla mot oss själva, sätter vi krav och sätter att nej, men nu misslyckades jag, var dålig här och varför gjorde jag så, det var dumt av mig. Då kommer vi inte heller kunna komma till avspändhet, tänker jag.
Nej, exakt.
Kroppen är ju, alltså nu kommer vi lite på djupet här, känner jag. Då kommer inte kroppen kunna känna sig fullt avslappnad, för vi känner någonting negativt, en negativ laddning i oss.
Exakt, vi känner ett missnöje och nej, det är ju klart en grund till spänningar. Absolut, jättebra, jätteviktigt. Mm. Ja, ni ser, man skulle kunna prata om det här en hel dag.
Det skulle man göra. Att man bara kan prata om den, så förstår man hur mycket tid också som krävs för att jobba på de här bitarna. Men att se det som att det är kul, alltså det är roligt, det ska vara roligt att ha häst och det ska vara roligt att vara tillsammans med hästar. Mm. Så att tillåta sig själv att backa bandet, kanske dra ner på kraven, vad det nu kan vara. Nu säger inte jag att alla har jättehöga krav, alltså, det är verkligen varierat, men utifrån sig själv och utifrån sin häst. Vad kan vi göra annorlunda för att vi ska kunna bli mer avspända?
Mm, exakt. Och belöna dig själv och hästen med en uppmuntrande klapp. Eller säger, gud vad bra jag var nu. Bara för de här små stegen.
Mm, verkligen.
Man har en häst som oftast är stressad och spänd och sådär. Kan man få 2 sekunder och sen 10 sekunder och sen 20 sekunder. Varje steg, säg bara ja, bra, jättebra. Och var nöjd med det. Pusha inte vidare precis i samma sekund igen. Utan var nöjd, slappna av, titta på blommorna eller vad som helst. Liksom.
Ja. Bra musik, jag tycker jättemycket om att lyssna på musik. Och det kan jag göra i stallet. Mm. Innan passet, någonting glatt som gör att jag blir lite extra glad och får lite extra härliga känslor, för det vet jag smittar av sig på hästen.
Ja.
Och sen ska man vara väldigt försiktig med att rida med musik och såna här saker, men när man på en inhägnat område, man kanske har tillgång till en högtalare eller någonting, eller och hemma vet att hästen är trygg med det. Jag rider faktiskt ibland på ridbanan med musik. Dock liksom instoppad i öronen, men så att jag har det på högtalare eller någonting så att hästen hör. Jag vet att Abba, han tycker jättemycket om att lyssna på musik. Han blir super. Ja, och det är förmodligen återigen för att jag gillar musiken. Så då känner han att det här var kul, liksom, det här känns bra. Matte med hugget liksom.
Det är superbra.
Är det något mer vi ska tillägga här nu då?
Det finns säkert jättemycket mer att säga. Och jag tänker så här, eller säkert, det finns alltid mer att säga. Och det kan också vara så här att en del av de sakerna som vi har pratat om, du och jag, Marie, det kanske har skapat frågetecken hos någon som lyssnar. Var aldrig rädd att ställa en fråga. Det finns inga frågor som är för dumma för att ställas. Det finns inga dumma frågor, utan alla frågor är relevanta. Och jag svarar mer än gärna på frågor om det är någon som fick frågetecken utav det här. Eller som kanske går hem och testar någonting och sen kände att undrar hon menar egentligen. Eller de menade egentligen med det här, för att nu har jag glömt eller nu förstår jag inte. Fråga.
Jättebra, men jag håller verkligen med. Ställ frågor, och det är så roligt att när ni får frågor, och just det hjälper ju er och det hjälper oss alla med frågor. Så att våga verkligen fråga, så vi kan precis hjälpa varandra.
Och att få en fråga, för mig är det jätteinspirerande, för då vet jag ju att det finns någon i andra änden som faktiskt vill lära sig mera, och det är liksom min mission i livet. Att dela med mig av det som jag har erfarenhet av till andra. Och får jag en fråga, då lär jag mig någonting på det också. Att jag var inte så tydlig där. Och hur tänker man på det här som frågan innehåller? Det kanske blir en nöt för mig också. Så det är liksom ta och ge.
Ja. Jättebra, Nelly. Ska vi säga så för den här gången?
Ja.
Och återigen tack så jättemycket för den här frågan från lyssnaren här som har ställt det till oss.
Verkligen.
Och jag tackar så jättemycket, Anneli, för att du var med här och pratade idag.
Jo, men det var verkligen roligt och givande, och jag kan prata om hästar hur mycket som helst, så jag tycker bara det är superkul att vara med.
Ja, ja, vi skulle kunna prata hela dagen, men nu har vi pratat ganska länge.
Ja, det har vi.
Ja. Vi säger så då. Tack snälla.
Hej då!